Efesierbrevet kapitel 3. Och det är på sidan 1743 i de röda biblarna. Efesierbrevet 3. Predikan kommer att utgå ifrån vers 19b, alltså andra halvan av vers 19. Så det blir en halv vers. Och jag tror det blir lite för starkt, jag rundar lite grann. Men jag läser hela sammanhanget här från 14 och framåt. Så Efesierbrevet 3 och 14. Aposteln Paulus skriver: därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Så lyder Herrens ord. Låt oss be tillsammans. Älskade Fader, tack, innerligt tack för ditt ord till oss. Vi prisar dig för hur du inte är tyst, hur du inte är avlägsen. Vi prisar dig för hur du talar till ditt folk och för hur vi bara kan öppna Bibeln och höra din röst till oss. Fader, vi tackar dig för hur ditt ord är levande och verksamt. För hur det formar hela vårt liv. Vi prisar dig för det liv som vi har fått se i detta ord. Och vi ber för den predikan som vi nu ska få höra, som jag ska ge, Fader. Vi ber att den skulle få ära dig i allt. Att den skulle få bli till församlingens uppbyggelse. Och att Kristus skulle få framstå i sin härlighet. Älskade Fader, vi ber om andens kraft och sanktion över vår stund tillsammans nu. Och så kommer vi till dig som församling och ber för det som ligger på vårt hjärta och som också ligger på ditt hjärta. Fader, vi är överväldigade av nyheter från olika platser i världen. Fader, vi läser med fasning om de brutala händelser som pågår just nu i Afghanistan. Hur denna fruktansvärda rörelse liksom sveper fram över landet och håller landet i hemsökelse. Hur de letar på människor och avrättar och torterar och lemlästar och drar fram som med sånt mörker. Så Fader, vi ber om förbarmande. Vi ber för våra kristna bröder och systrar i det här landet. Även om de är få så ropar vi till dig om kraft. Vi vet att de fruktar för sina liv just nu. Men Fader, kom till dem än en gång och tala tröst till dem. Och påminn dem om att detta liv som vi har här och nu inte är allt. Utan att vi också har en kallelse in i en evighet tillsammans med dig. Ge dem ett hopp som övergår alla omständigheter, Fader. Och vi ber om förbarmande över hela landet. Över alla de som fruktar för sina liv. Över alla de som fruktar för vad som ska hända nu. Ja, Fader, förbarma dig. Och låt nyckelpersoner, låt dessa talibaner få omvända sig i Jesu Kristi namn. Låt ditt evangelium få gå fram på denna mörka plats. I denna hopplöshet. Vi ber för våra bröder och systrar i Libanon. Som hamnar i en sorts medieskugga nu. För den oerhörda fattigdom och nöd som breder ut sig i Libanon. När liksom ena samhällsinstitutionen efter den andra faller samman. Förbarma dig över också detta land, Fader. Vi ber i Jesu Kristi namn. Vi ber för de kristna församlingarna i Sverige. som vill hålla fast vid ditt evangelium, som vill tala ditt ord rent och klart, Fader. Vi ber för alla gudstjänster som pågår just nu eller som pågår idag, Herrens dag. Vi ber att du ska ge sanktion åt ditt ord. Att människor ska få komma till tro, få omvända sig och få sina liv förvandlade. Fader, besök detta land än en gång på nytt. Vi ber för de församlingar som vi står i nära kontakt med och som vi vill hjälpa ut över vårt land. Vi ber för Poja och för de andra i Enskildsvik. För församlingarna i Stockholm. Vi ber för vår älskade broder Dennis i Norrköping. För Peter och de andra i Jönköping, Fader. Du vet precis vad som händer bakom alla dessa namn och dessa grupper. Vi ber att människor ska få se ditt evangelium, få se din son. Förbarma dig, Fader. Och vi ber också för de nödställda och lidande i vår församling. Du vet så väl vilka som kämpar med både kroppsliga och själsliga svårigheter. Kom med läkedom och kraft och upprättelse. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen. Har jag glömt? Nej, jag bara. Så kan det gå. Ja, vänner. Det är verkligen en glädje att få starta en ny termin. Och ni hörde ju inledningsvis vad mycket information det var. Vad mycket det är som drar igång. Och det är ju ännu större, höll jag på att säga. Det är också en glädje, utan att värdera saker här. Det är också en glädje att få starta terminen med Efesierbrevet. Som i alla fall jag älskar så mycket. Det här är, om jag nu har räknat rätt, så är det här den 33:e predikan ur Efesierbrevet. Vi fick ju sluta våra gudstjänster. Så därför blev det ett uppehåll. Och sen så gjorde jag serien genom Judas brev när vi hade gudstjänst utomhus. Så det var 10 månader sedan vi tittade på Efesierbrevet tillsammans. 10 månader sedan. Men jag tror inte att det ska behöva vara något problem. Och väldigt många av er är ju nya. Ni var inte med för 10 månader sedan. Men jag hoppas att det ska, som sagt, inte vara något större problem. Eftersom idag så har vi en kort text framför oss. Bara en halv vers. Och den knyter an väldigt mycket till det sammanhang som har föregått den. Så jag tror att vi kommer ganska snabbt att liksom komma in i sammanhanget här igen. Och få en känsla för vad som händer i brevet i stort. Men vilken text det är. Ni hörde den ju. Paulus säger så. Eller man skulle kunna säga så att. Ni blir helt uppfyllda av all Guds fullhet. Vilka ord. När man hör orden. Man undrar ju. Har jag hört rätt? Får man säga så ens? Får man be så? Sa han just att vi ska bli helt uppfyllda av all Guds fullhet? Är det ens möjligt? Och vad betyder det? Det låter stort och det låter fantastiskt. Men vad i hela världen pratar han om? Och jag ska erkänna, vänner, att jag verkligen har kämpat med den här texten. Jag tycker det är svårt. Fast den är så kort. Så har jag haft så svårt att förstå vad han säger här. Han använder så starka ord att det nästan verkar verklighetsfrämmande. Hur kan all Guds fullhet bo i oss? Är det en särskild upplevelse Paulus talar om? Eller är det något annat? Så. Vad det än är, så vill jag uppmana dig här redan i inledningen att låta dig påverkas. Ta in de här starka, starka orden. Det finns någonting här som är ofattbart stort och som Paulus tycks mena är verkligt och tillgängligt. Inte bara för församlingen i Efesos utan också för oss här och nu. Och det här ligger på en höjd av andlig verklighet på något sätt, om man kan uttrycka sig så. Att det inte går att komma högre. Alltså, under de här tre första kapitlen i Efesierbrevet så har Paulus tagit oss med på en vandring liksom. Jag pratade med Kurt här precis inledningsvis, och han har varit ute och vandrat på i Schweiz bland Matterhorn liksom, de höga bergstopparna där, och sett ut med sån utsikt, och man ser liksom djup långt ner. Han visar mig lite bilder. Wow, vilken resa att få vandra så. Och det är som att Paulus har gjort så med oss i de första tre kapitlen i Efesierbrevet. Men ibland så har man fått kika ner och tänkt, här får vi gå försiktigt, för att det här är högt, det här är stort. Och sen här då, precis i tredje kapitlets avslutning, precis innan han byter växel, blir mycket mer konkret. Hoppsan, har vi en sån här dag? Ja, vi fortsätter väl en stund till, det har hänt förut. Så om det fortsätter att krångla så tar jag handmicken sen. Men precis här, innan han byter växel och blir mycket mer konkret i kapitel 4, 5 och 6, så är det som att nu är han liksom uppe på toppen här. Ett klick till, sen byter jag. Och så talar han om Guds fullhet. Guds fullhet som är tillgänglig för oss. Att vi ska kunna uppfyllas av det. Det är förbluffande. Det är enastående. Det är så stort att det nästan inte går att ta in. Och innan vi tittar närmare på texten så vill jag också att du ska lägga märke till att det här också är klimax i den bön som Paulus har bett sedan den 16:e versen. Alltså stycket börjar ju här i vers 14, där han inleder med att knyta an till något som han har sagt tidigare. Han säger därför, det vill säga, av den här anledningen böjer jag mina knän för fadern. Och sen fortsätter han i vers 15 och säger någonting om fadern som är den han ber till. Och sen i vers 16 säger han vad han ber om. Nämligen att Gud i sin härlighetsrikedom genom sin ande ska ge kraft och styrka åt er inre människa. Det är det första han ber om. Och så, det syns inte särskilt väl i vår svenska översättning. Men sen binder han ihop det med nästa vers, vers 17. Med det grekiska ordet, kort ord som heter hinna, som betyder så att. Och sen går han vidare till nästa nivå. Så han ber att församlingen ska få något. Att de ska få kraft och styrka till sin inre människa. Men det är inte bara så att det är någonting som är bra i sig själv. Utan han ber också det för att, eller så att, någonting annat ska kunna ske. Nämligen att Kristus genom tro ska bo i era hjärtan. Jag hade hoppats att jag skulle kunna slutföra tanken där, men det blev inte så. Jag stänger av den här. Hörs jag? Vi testar lite, så får Jonas skruva. Så, nu kommer det. Bra där. Någon pekar upp, någon pekar bra. Ja, okej. Okay. Bra, bra, bra. Så han fortsätter, alltså det finns en sorts progression här. Han ber att de ska få någonting så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Så det första leder till det andra. Det finns en väldigt tydlig koppling här. Och jag är ledsen att det inte kommer fram i den svenska så tydligt. Men så han ber om kraft som leder till att Kristus ska bo i deras hjärtan genom tron, att de ska bli rotade och grundade i kärleken. Och det är ju också stort och fantastiskt, och det har jag predikat om också. Men det stannar ju inte där, utan vi kommer till nästa bindeord. Han säger hinna en gång till, så att, alltså Kristus, de ska bli rotade och grundade i kärleken, så att de tillsammans med alla de heliga ska kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så där har vi liksom nästa nivå. Så allt som Paulus har bett om hittills, om kraft och styrka, att Kristus ska bo i deras hjärta,
hjärtan, att de ska bli rotade och grundade i kärleken. Allt det syftar till att de ska fatta den kärlek som är ofattbar. Att de ska lära känna Kristi kärlek. Och sen fortsätter han. Han ber att de ska lära känna Kristi ofattbara kärlek så att de kan bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Så alla dessa saker bygger på varandra i en stegring. Och när vi kommer fram till den andra delen i vers 19, att bli uppfylld av all Guds fullhet, så är det kulmen. Det är klimax. Här är målet. Här är toppen på Matterhorn. Här är toppen på det berg som är den kristnes liv och erfarenhet. Det här är högre än att känna den kärlek som övergår allt förstånd. Han ber att vi ska fatta den kärlek som övergår all kunskap så att vi blir uppfyllda av all Guds fullhet. Så försök att ta in det. Jesus Kristus, evig Gud, tar sin boning i våra hjärtan. Det är fantastiskt. Och vi får bli rotade i kärleken. Alltså att Guds kärlek, att Kristi kärlek är den mylla ur vilken vi får dra upp allt vi behöver för våra liv. Vi får dyka in i Kristi kärlek och fatta dess djupaste dimensioner bortom all kunskap. Det är ju obeskrivligt stort. Men det leder till något ytterligare. Någonting mer som får ta form i våra liv så att vi kan bli uppfyllda av all Guds fullhet. Det är målet. Och sen då exploderar Paulus i någon sorts, inte någon sorts, utan i en doxologi, i en lovprisning till Gud. Det är som att han inte kan låta bli att brista ut i tillbedjan. Han lovprisar Gud för att han är långt större. Han har makt att göra långt mer än vi ber om eller ens tänker oss. Och det ska vi, om Herren vill, titta på om 2 veckor. Så låt oss nu fundera på vad Paulus menar när han säger att vi ska bli uppfyllda av all Guds fullhet. Det låter ju verkligen fantastiskt, men vad är det då? Och vänner, jag vill inte ge några falska förhoppningar här. Jag kommer inte att kunna ge dig en kärnfull förklaring av vad det är. För jag har inte fattat vad det är. Det här är svårt. Men jag skulle vilja ge dig det jag själv har funnit. Och det är 3 ledtrådar som förhoppningsvis kan kasta ljus över det här och hjälpa oss i rätt riktning. Så 3 ledtrådar, 3 punkter. Punkt nummer 1. Alltså det första jag vill att du ska se är att Paulus resonemang knyter an till hans tidigare resonemang om templet. Om templet. Han talar om templet i redan den 11:e versen i det 2:a kapitlet. Och så fortsätter han och talar i tempelkategorier, i tempeltermer framåt. Men vi kan hoppa in redan i den 19:e versen. Paulus säger, därför, i kapitel 2 alltså, därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Så här säger alltså Paulus att församlingen är som en byggnad som vilar på en grund som är apostlarna och profeterna, och hörnstenen är Jesus Kristus. Och sen fortsätter han. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Och det här är en oerhört viktig och en bärande tanke i Efesierbrevet om hur Paulus ser på församlingen. Paulus beskriver församlingen som ett tempel där Gud själv har sin boning. vi tittade på här i januari för 1,5 år sedan. Jag vet inte om någon av er minns det, men vi såg då vilket otroligt stort påstående också det är. Och vi ska återkomma till det om en liten stund. Just nu kan vi bara hålla i minnet att Paulus beskriver församlingen som templet. Den plats där Gud bor. Okej? Han fortsätter sen i den första versen i det tredje kapitlet och säger därför. Han knyter alltså an till den tanke som han är inne i redan i andra kapitlet och har beskrivit under andra halvan av kapitlet. Därför, alltså församlingen är Guds tempel, det växer upp i Guds tempel. Därför böjer han sina knän och ska be till fadern. Men sen gör han en avvikare i det tredje kapitlet. För han inser att han talade om sig själv som en fånge. Så han vill inte göra dem missmodiga. Han vill inte att de skulle hänga upp sig på den detaljen att de var en fånge. Så han säger lite grann om det. Och sen, och det såg vi när vi gick igenom tredje kapitlet. Att verserna 2-13 är en sorts pastoral parentes. Han liksom säger någonting och så tar han tag i det. Och sen i vers 14 så plockar han upp argumentationen igen. Då återkommer han till flödet där. Med exakt samma ord. Han säger därför böjer jag mina knän inför fadern. Så därför i vers 14 knyter alltså an till slutet på kapitel 2. Då plockar han upp tråden igen. Så när vi kommer in i bönen här så har han precis talat om församlingen som Guds boning. Att församlingen byggs upp till Guds heliga tempel. Och att det är av denna anledning som Paulus böjer sina knän och ber till fadern. Att fadern ska ge dem kraft och styrka i deras inre människa. Så att Kristus ska kunna bo i deras hjärtan. Så du ser att det är fortfarande samma tempeltema som följer med in i bönen som vi nu är i slutet av. Så när han talar om att församlingen ska bli uppfyllda av all Guds fullhet så är det i det sammanhanget vi ska förstå vad han säger. Församlingen som är Guds tempel ska uppfyllas av Guds fullhet. Ni vet att det knappast går att överdriva hur viktigt templet är i Gamla testamentet. Det var i templet som Gud hade sin boning. Det var i templet som Gud mötte sitt folk. Och det är ju en jättedramatisk scen när de har byggt templet, när Salomo har byggt templet och han ber, han inviger templet. Och efter att Salomo har bett så står det att eld slog ner från himlen. Herrens härlighet uppfyllde templet så att prästerna fick fly därifrån. Och efter det var templet den plats där Gud mötte sitt folk och den plats där hans härlighet var särskilt närvarande. Och du minns hur viktigt det var att närma sig Gud på rätt sätt. Du minns berättelsen om Arons söner Nadab och Abihu som bär fram främmande eld inför Herren. Eld som han inte har befallt. Det står i tredje Mosebok 10 där att eld slog ut från Herren och dödade dem där. För att de gjorde någonting som han inte hade befallt. Så viktigt var det, är det. Och du minns Ussa förstås. Som gick bredvid vagnen där Guds ark drogs. Och så snavar oxarna. Och Ussa i all välmening sträcker sig ut och ska liksom rädda arken från att trilla ner på marken. Och han dödas omedelbart. Därför att man kan inte närma sig Guds härlighet hur som helst. Inte ens i de godaste av intentioner. Och så minns ni hur vi kommer till Nya testamentet. Där vi har Ananias och Safira som ljög. De sålde sin egendom och så gav de en del av pengarna till församlingen. Och så ljög de och sa att det här är alla pengar. De gjorde något fint egentligen, inte sant? Men Gud dödade dem där, båda två. Vi ser att Guds härlighet fortfarande är en förtärande eld. Men den är inte längre i templet, den är i Guds församling. När Salomo invigde templet och bad så fick människor fly undan för att de fruktade Guds härlighet. Men i apostlagärningarna så står det att folket drabbades av fruktan, av stor fruktan. Det kom över hela församlingen och alla andra som hörde. Och ingen vågade ansluta sig till dem, står det i apostlagärningarna 5. Det är samma fruktan. I Gamla testamentet så ser vi hur en eldslåga stod över tabernaklet och sen i templet. Alltså när Salomo hade bett invigningsbönen så slog elden ner och blev kvar där sen. I Nya testamentet så ser vi hur elden sänker sig över församlingen. I Gamla testamentet ser vi hur marken skakar. Till exempel när Jesaja får se Gud. Han får se Kristus i templet. Marken, templet skakar i sina grundvalar. Och när Kristus hänger på korset så skakas templet än en gång och förhänget rivs itu. Och sen vidare in i apostlagärningarna så skakar marken återigen. När då? Jo, när församlingen kommer samman och ber till Gud. Alltså vi måste få fatt på de här bilderna och förstå dem. Vad är det Paulus säger här i slutet av Efesierbrevet 2? Det har skett ett skifte, ett monumentalt skifte där Gud inte längre möter sitt folk i ett tempel av sten och trä, utan han möter sitt folk. Han är fortfarande densamma, men han möter sitt folk i ett tempel av levande stenar. Det är samma Gud, samma härlighet som nu bor i församlingen. Vi tillsammans är levande stenar som fogas samman, säger alltså Paulus, och utgör det tempel där Gud själv bor. Det är det Paulus säger att församlingen är. Det har ersatt det gamla testamentets tempel. Det behövs inte längre något sånt tempel, för vi är templet. Guds härlighet har sin boning mitt ibland oss. Ni vet att Jesus säger i Johannes 14:23: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord, och min far ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Och, alltså, missförstå mig inte nu. Gud är överallt. Det visste Salomo också. När Salomo talade om att bygga ett tempel så sa han: himlarnas himmel rymmer honom inte, och jag ska bygga ett hus åt honom. Han såg liksom vilken bizarr tanke att Gud som är allestädes närvarande ska bo i ett hus. Men när vi talar om att Gud bor någonstans så talar vi om att det är den plats där Guds härlighet manifesteras. Det är där han syns. Det är en särskild plats där han möter sitt folk. Och självklart så var ju inte templet enda platsen där Gud var. Och självklart är inte församlingen enda platsen där Gud är. Men poängen är att när vi funderar på att bli uppfylld av all Guds fullhet så måste vi se att det är tempel terminologi. Och när vi talar om tempel så menar vi att av alla platser i världen så finns det en plats som är unik när det handlar om Guds manifesterade närvaro. Bara en detalj till innan vi går vidare som vi tittade på i en predikan för 1,5 år sedan. När vi talar om församlingen som Guds tempel så måste vi också lägga märke till att det tar död på alla former av kristen individualism. Eller religiös individualism. Paulus talar tydligt om att vi alla är stenar som är sammanbyggda. Och tillsammans är vi det tempel som är Guds boning. Så det betyder mer, men det kan aldrig betyda mindre än att en förutsättning för ett kristet liv är att man är sammanbyggd i en lokal församling. Det är tillsammans, vi som gemenskap, vi är tempel åt Gud. En byggsten som inte är sammanbyggd med andra byggstenar fyller ju inget syfte. Det är bara skräp. Det är inte så det är tänkt. Och samma tema återkommer ju i Paulus tredje kapitel här som vi har i. Paulus bön att vi ska fatta bredden, längden och höjden och djupet. Och vi gör det tillsammans med alla de heliga. Det är inte en individuell övning, utan det är något som sker i en lokal församlingsgemenskap. Det är här, det är i den lokala församlingen som vi tillsammans ser och som vi förstår Kristi kärlek som går bortom all kunskap. Så för att förstå vad Paulus menar när han talar om att vi ska uppfylla av all Guds fullhet, så måste vi först se då att han talar i tempelterminologi. Att precis som det gammaltestamentliga templet uppfylldes av Guds härlighet, så finns det en parallell här där den nytestamentliga församlingen uppfylls av all Guds fullhet. Så vänner, må Gud låta våra hjärtan bäva inför en sån tanke. Må Gud ge oss en förväntan och lyfta vår blick till att se vilken enormt central och vilken hög ställning församlingen har i Guds plan. Det finns något numinöst, det finns något vördnadsbjudande, något outgrundligt, någonting fruktansvärt i en biblisk församling. För att det är här Guds härlighet bor. Jag tror att det var Tozer som sa att när det slutar att finnas något ofattbart i en biblisk församling, eller i en lokal församling menar jag, när det har slutat finnas något ofattbart, something mysterious i en lokal församling, så har den förlorat sin kraft. En församling är inte bara en intresseförening. Det är någonting långt större. Okej. Ledtråd nummer ett. Tempel. Tänk tempel. Den andra ledtråden i att förstå Paulus ord om att uppfyllas av all Guds fullhet är den tydliga kopplingen till Jesus Kristus. Det är i honom och det är genom honom som den här uppfyllelsen sker. Bläddra fram till Kolosserbrevet kapitel 2. Så Kolosserbrevet 2, så läser jag vers 9 här. Paulus talar om Kristus alltså. Kolosserbrevet 2:9. Han säger: i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Okej. Kristus är evig Gud. Starkt påstående här. Och sen fortsätter han: och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla härskare och makter. Hör ni att Paulus, han kommer från ett lite annat håll och säger ungefär samma sak. Jag tycker att det här kastar ljus över vad han säger i Efesierbrevet. Först lyfter han fram Kristus. Och det är ju det han är upptagen med i nästan hela Kolosserbrevet. Och han säger att gudomens hela fullhet bor i Kristus, i kroppslig gestalt. Alltså Jesus är Gud av samma väsen som Fadern. Och sen fortsätter Paulus att säga att i honom, i Kristus, är ni uppfyllda. Så han säger inte uttryckligen av all Guds fullhet. Men det är ett påstående som väldigt mycket påminner om det vi har i Efesierbrevet. Så Paulus ser alltså att vi är uppfyllda av all Guds fullhet i Efesierbrevet. Men det är aldrig, vänner, separerat ifrån Kristus. Det är i honom som all Guds fullhet bor. Och det är genom honom och i honom som vi, som ni, som vi som församling blir uppfyllda. Det är alltid i honom. Han är stammen och vi är grenarna. Inte sant? Han säger ju det själv. Och det liv vi får, det får vi från honom. Paulus talar i Efesierbrevet om att vi är rotade i kärleken. Det är nästan samma bild som trädbilden som Jesus ger. Vi är rotade i kärleken. Och han säger att när vi tillsammans lär känna Kristi kärlek, det är då så att vi kan uppfyllas av all Guds fullhet. Så vad det än är att uppfyllas av Jesu Kristi fullhet, så är det någonting som kommer i och genom vår förening med honom. Det finns inga tekniker vid sidan av Kristus. Det är alltså inte tal om att du ska försätta dig i någon sorts sinnestillstånd och hitta på någonting som inte är Kristus. Det handlar om Kristus, vänner. Det handlar om Kristus. Varken mer eller mindre, om man kan säga så om Kristus. Inget annat. I och genom Kristus. Och det kommer ur hans kärlek. Det är det sammanhanget har i Efesierbrevet 3 här. Ja, alltså vi tittade ju på det ganska mycket i den förra predikan för 10 månader sedan. Jag ska nog säga lite grann om det, Kristi kärlek. Vi tittade på bredden av Kristi kärlek. Ni vet, Paulus nämner de här 4 olika dimensionerna. Och det är någonting som kommer ur Kristi kärlek. Vi tittade på bredden och vi såg i den predikan för 10 månader sedan att bredden av Kristi kärlek innebär att den också innefattar oss oomskurna hedningar. Vi som var bittra fiender mot Gud. Och vi såg i Uppenbarelseboken hur Kristus har friköpt människor åt Gud från alla stammar och språk och länder och folk. Och alla, vi ser hur alla dessa står inför tronen och lovprisar Gud för den frälsning som han har gett utav nåd. Och vi tittade på längden av Kristi kärlek. Vi såg att den är oändlig. Oändlig. Att den sträcker sig från evighet till evighet. Att Gud utvalde oss innan världens grund blev lagd. Efesierbrevet 1:4. Att Jeremia 31:3 säger att Gud älskar oss med evig kärlek. Evig kärlek. Att den börjar i Guds eviga väsen. Att den manifesterar sig i tid och rum. Och att den fortsätter i all evighet. Eftersom Kristus är densamma igår och idag och i all evighet. Vi tittade på djupet av Kristi kärlek och vi såg i Filipperbrevet 2:6 att han som var till i Guds gestalt, han som är Gud, sonen, han vid faderns bröst i all evighet, han räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, säger texten. Han räknade inte det som någonting som värt att hålla fast vid, utan han ödmjukade sig själv. Han avklädde sig alla dessa tecken på evig härlighet och han tog en tjänares gestalt. Han föddes in i en värld full av skuld och synd och skam och han led för vår skull. Han blev missförstådd och han blev hatad och hånad och föraktad och han led av hunger och törst och utmattning. Han arresterades och förtalades och misshandlades, torterades, skändades. Han raglade och stapp under korsets tyngd och han spikades upp på korset vid Golgata. Han kippade efter andan och långsamt, långsamt sipprade livet ut ur honom. Han drack, vänner, Guds vredes bägare till den sista droppen. Och fadern vände bort sitt ansikte från honom, drev honom ut i mörkret. där han till sist gav upp andan. Han, livets första, genom vilken allting blev till, dog och begravdes. Och varför gjorde han allt detta? Vänner, det evigt förbluffande svaret är att han gjorde det av kärlek till sin församling. Han gjorde det till dig och till mig. Vi som aldrig gjort något annat än föraktat honom. Det är djupet av hans kärlek. Och vi såg höjden av hans kärlek. Det handlar, vänner, det handlar inte bara om att få våra synder förlåtna. Hur fantastiskt det än är. Han ger oss nytt liv. Han gör oss till sina medarvingar. Förstår ni? Evig son. För evigt föremål av faderns oändliga kärlek. Delar allt som är hans med dem som har förenats med honom genom tron. Allt som är hans blir också vårt. Den kärlek med vilken fadern har älskat honom genom all evighet, den kärleken riktas mot oss som är i Kristus. Samma som han själv har åtnjutit i all evighet. Han framställer oss i härlighet utan fläck eller skrynkla. Vänner, när de olika dimensionerna av Kristi kärlek är en levande verklighet i vår församling, händer någonting fundamentalt. Det förändrar allt. Vi kan vara experter på allt möjligt. Vi kan ha långa kurser om kyrkans natur och veta bäst, liksom. Vi kan vara så grymma på alla de här grejerna. Men när... Alltså allt står och faller med en levande kunskap om Kristi kärlek. Har vi inte det? Vad är det andra värt? Det är luft. Det är inget. Men när vi som församling har vår högsta tillfredsställelse i Kristus, när vårt största intresse är att se mer av honom, och när vår riktning är att ge honom ära för allt det som han har gjort för oss. Vänner, då finns det inga gränser för den glädje som vi kan leva i här och nu. Oberoende av omständigheter, rik eller fattig, sjuk eller frisk. Kristus är allt. När vi lär känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap, då kommer församlingen att vara uppfylld av all Guds fullhet. Det kommer ur Kristi kärlek. Så om vi ska söka Guds fullhet, då ska vi söka Kristus. Kristus. Låt oss aldrig någonsin söka Gud för de välsignelser han kan ge, vad det än är. Låt oss söka Gud för att få Gud. Okej, låt oss söka Gud för att få Gud. Och allt andra är sekundärt. Så, den första punkten handlar om att när vi ska förstå vad det är att bli uppfylld av all Guds fullhet, så måste vi se att det är i ett sammanhang av templet. Det är någonting som Gud ger till sin församling. Den andra punkten handlar om att det är i Kristus och genom Kristus som den här uppfyllelsen sker. Den tredje punkten, jag tror att den är kortast. Här skulle jag vilja titta lite närmare på vad som egentligen menas när Paulus använder ordet uppfylld. Så nu går vi in lite mer detalj på detaljnivån här. Uppfylld. Det är ett grekiskt verb som heter pleroma, att bli uppfylld. Och här använder han det i passiv form, att vi liksom blir uppfyllda av någonting annat. När man hör ordet uppfylld så är det lätt att tänka sig att det är som en substans, liksom, som vatten som fyller en behållare. Eller hur? Uppfylld. Det är ju så vi tänker. Och så används ordet också i Nya Testamentet. Men det är inte den vanligaste användningen av det här ordet i Nya testamentet. Hör några exempel här. Apostlagärningarna 13:52 säger att lärjungarna fylldes, pleroma, av helig ande. Paulus säger i Kolosserbrevet 1:9, vår bön är att ni ska uppfyllas, pleroma, att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja med all andlig vishet och insikt. Jesus säger i Johannes 16:6, eftersom jag sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Den judiska översteprästen sa till apostlarna i Apostlagärningarna 5:28, nu har ni fyllt Jerusalem med er lära. Paulus säger i andra Korinthierbrevet 7:4 att han är fylld av tröst, pleroma, av tröst. Och han skriver i en bön till församlingen i Filippi att de ska vara fyllda av rättfärdighetens frukt. Så vi har den helige ande, vi har kunskap, sorg, lära, tröst, rättfärdighetens frukt. Så det går inte att se det som att vi skulle fylla ett glas med vatten liksom, och sen så när det är uppfyllt så går det inte att få i mer. Det är inte det Paulus talar om. Ordet används oftast i bildlig mening. Alltså att vi blir uppfyllda av känslor till exempel. Glädje, sorg, tröst. Eller uppfyllda av undervisning. Eller om kunskap, om insikt. Då betyder det inte riktigt samma sak. Det är inte så att nu har jag blivit uppfylld av kunskap och nu får det inte plats någonting mer. Det funkar inte så. Det är inte så att nu är jag uppfylld av sorg. Så att det betyder att jag inte kan tas till större djup av sorg. Eller hur? Det är inte så att fullt stopp. Liksom, utan det är en annan typ av uppfyllelse här. Det är någonting som är en överordnad princip. Det är någonting som dominerar våra liv. Någonting som genomsyrar våra liv. Det är liksom närmare. Det är uppfyllelsen. Så vad betyder det här för oss då? Ja. Om vi tittar på det tredje kapitlet i Efesierbrevet så ser vi att även om det är någonting som sker i församlingen som helhet, det var vi inne på i första punkten, så är det också någonting som sker inom oss var och en, i vår inre människa. Ni minns att Paulus säger så i den där bönen. Han ber att Gud genom sin ande ska ge dem styrka och kraft åt sin inre människa. Varför då? Jo, för att Kristus ska bo i deras hjärtan. Och vad betyder det? Bo i deras hjärtan. Alltså hjärtat kan betyda många saker. Men vi kan åtminstone säga att hjärtat är vår insida. Inte sant? Hjärtat är där vår vilja, våra önskningar finns. Och sen fortsätter ju Paulus. Han ber att de ska bli rotade och grundade i kärleken så att de kan förstå. Förstå. Så vi har hela den inre människan. Vi har hjärtat som är fullt. Vi har tankar som är fulla. Och allt detta sammantaget leder till att vi ska känna Kristi kärlek som går bortom kunskap så att vi kan bli uppfyllda av all Guds fullhet. Så det här är också någonting som har med den kristnes inre liv att göra. Det betyder att Gud har flyttat in. Och nu är Gud den överordnade principen i ditt förnuft, i din vilja, i dina känslor. Alltså han präglar hela din inre människa. Den är förvandlad av Guds ande. Filipperbrevet 2:13 säger att Gud verkar i oss både i vilja och i gärning. Ganska häftig text egentligen. Att det är Gud som verkar i oss. Gud ger vår vilja vilja och våra gärningar gärningar. Det är han som verkar fram det. Hebreerbrevet 9:14 talar om att Kristi blod renar våra samveten från döda gärningar. Jesus talar om den som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Psalm 119 och 11 säger: jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Alltså det är någonting som händer på insidan där Gud, Guds person, präglar hela vårt jag. Guds son är alltså centrum för vår tro och för vårt hopp och för vår kärlek. Och hans kärlek till oss för oss, puffar oss, tvingar oss. Och vi ser Kristi kors och vi begrundar. Vi ser Kristi kärlek för oss. Vi ser dess bredd och dess höjd och dess längd och dess djup. Och det påverkar hela vår inre människa. Våra kärlekar förvandlas, våra tankar förändras, vår glädje förändras, vi blir glada av nya saker, vår hunger förändras, våra känslor förändras, vårt samvete förändras och Guds ord är en levande kraft i våra liv. Vi är plötsligt hans får som hör hans röst. Vänner, det här är det kristna livet. Det här är vad det handlar om. Någonting som gör mig, som alltid gör mig så illa berörd. Och det här är särskilt när jag möter människor ifrån min barndom, liksom, mitt ursprung. Som jag älskar så och som står mig nära. När jag möter människor som kallar sig kristna, men vars liv inte vittnar om något intresse av Gud. De säger att de är kristna, de kanske är med i församlingen, men de är ointresserade. De talar aldrig om Gud. De tänker inte på Gud. Gud är ett sorts fritidsintresse för dem. Kanske en sorts livsförsäkring, ni vet. Det är som en ambulans som man kan ringa på om någonting är riktigt, riktigt illa. Eller en sorts jultomte som man kan önska sig grejer av. Men de behöver inte lära känna honom. De har liksom inget behov av att höra hans röst i hans ord. Och när man pratar med dem om Guds skönhet, eller som psalmisten säger i den 26:e psalmen, att det enda jag begär är att få se din ljuvlighet, så finns det inget där. Det är stumt. Det är dött. Det är någonting som de inte alls förstår. Och det gör mig så illa berörd, för att det är inget kristet liv. Det är inte ett kristet liv att säga jag är kristen, jag går till en kyrka. Det är liksom, det är mitt fritidsintresse. Det kristna livet är så mycket mer, vänner. Så mycket mer. Alltså, ingen verklig förvandling har skett. Vänner, det här är människor att ropa till Gud för. Så att deras ögon öppnas, så att de får se vad det handlar om. Men vem du än är, oavsett om du älskar Gud eller inte, oavsett om du vet vad det innebär att ha fått hela sin person förvandlad, eller om du inte alls förstår vad jag pratar om här, så går ändå allting tillbaka på Kristus. Det går tillbaka på Kristus. Vi läste innan att i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är också ni uppfyllda. Så om du vill se mer av vad det innebär att vara uppfylld av all Guds fullhet, sök Kristus. Sök honom dag och natt. Sök honom av all din kraft. Se upp till hans kors och begrunda hans kärlek för dig. Be den helige ande om hjälp att lysa upp ditt hjärta så att du älskar honom. Och vi som församling, vänner, låt oss aldrig glömma, som Paulus säger i Kolosserbrevet 3 och 11, att Kristus är allt och i alla. Låt oss hålla det först. Låt oss aldrig tröttna på att tala om Kristus. Att påminna oss om hans kärlek för oss. Vänner, låt oss som individer, var och en, låt oss börja varje dag med en tanke på att Gud i sin godhet har utgett sin evigt enfödde son för vår skull. Så älskade Gud världen att han utgav Kristus för mig. Låt det bli avstampet när du öppnar dina ögon på morgonen. Låt Kristus vara den som präglar vårt tal, vänner, våra tankar. Och vi kommer att se förunderliga och fantastiska saker i vår församling. Låt oss be. Fader, vi kommer inför dig som församling med de här stora orden på våra hjärtan. Och vi ber till dig som församling. Hjälp oss att älska din son. Hjälp oss att älska din son. Hjälp oss att se hans skönhet. Se hans kärlek. Och uppfyll oss med det. Låt det vara den dominerande kraften i våra liv. Fader, låt oss aldrig tro att vi kan gå bortom det, växa vidare efter det. Låt oss hålla fast vid detta enda. Att söka hans ljuvlighet varje dag. Låt din ande, Fader, sänd din ande att verka fram detta i våra hjärtan. Att framställa Kristus för oss i sin skönhet. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Amen.